Hej på er! Efter en lång tystnad från mig så startade podden Bredvid Bromé i januari. Nu har det snart gått ett halvår och som en sommarspecial för dig som inte prenumererar så släpper jag nu mina premiumpoddar fria. Ett avsnitt varje vecka fram till augusti. Vill du höra alla avsnitt direkt och ta del av de nya avsnitten jag släpper i sommar så kan du prenumerera på Bredvid Bromé via podmi.com och i Podmi-appen. Första månaden är gratis. Vi börjar såklart med den första Bredvid Bromé-podden och i den så är det Charlotte Perrelli som är huvudgäst. Det blev ett samtal om drev, längtan efter barn och en eventuell flytt från Sverige, bland annat. Ett Bredvid Bromé innehåller ju så mycket mer än så och just den första podden började med mig. Ha nu en bra lyssning. För drygt ett år sedan tystnade jag. Jag slutade mitt jobb som jag älskade och som varit min arbetsplats i mer än 10 år. Jag tystnade inte bara som yrkesperson utan också som människa. På grund av omständigheter som jag till slut inte hade någon som helst kontroll över valde jag att lämna. Jag kände inte igen det som sades om mig eller det som skrevs. Jag ägde inte längre min egen historia. Och när jag inte kände igen berättelsen om mig så blev situationen ohållbar. Jag lämnade det som varit min vardag för att fokusera på det som var viktigt för mig. Min familj, mina vänner och mig själv. Det här har varit ett av de jobbigaste åren i mitt liv. Men det har också varit ett uppvaknande. Jag har haft ett år då jag känt efter vad jag vill med mitt liv och med mig själv. Jag har pysslat på landet. Jag har varit med min familj och jag har blivit med hund. Jesper heter han. Och honom kommer ni få träffa om en liten stund. Jag har också förstått hur mycket jag saknar dig, du som lyssnar. För jag älskar ju att sitta i en studio som den här. Jag älskar att prata med kända och okända människor. Om stort, såväl som smått. När jag lämnade så skrev jag i mitt tack till er lyssnare om att utmaningar och nya idéer väntade. Det har tagit sin tid. Men nu är det dags. Nu är jag på plats i en podd som jag har valt att kalla Bredvid Bromé. Här kommer jag att träffa människor som jag är nyfiken på och prata om fenomen som jag uppmärksammar. Sånt som varit eller sånt som blir. Det här är en resa som jag hoppas att du vill vara med på. Och precis som mina gäster sitter bredvid mig, eller kanske om man så vill, låter mig sitta bredvid dig. Hörrni, nu kör vi. Och ni är som vanligt varmt välkomna. Och jag är precis som vanligt. Jag. I Bredvid Bromés premiäravsnitt träffar jag Charlotte Perrelli 20 år efter segern i Eurovision. Och hon har haft ett minst sagt turbulent halvår.
Jätterädd. Jag var så sjukt nervös. De sista 2 månaderna så sov jag inte. Jag var uppe och vankade hela nätterna.
Det blir hundtricket med Jesper.
Sluta Jesper.
Forhavande sinnes- och smakforskare Johan berättar om hur musik kan rädda middagen.
Men det också visar sig i studier att jazzmusiken påverkar hela måltidsupplevelsen.
Greta ger oss hopp om framtiden, men först så blir det snack.
Skål, flickor! Bredvid Bromé!
Vad härligt att du är här då, Carl-Jan Granqvist.
Oh, tycker jag med.
Och nu måste vi egentligen ha ett podd-dop, tänker jag.
Ja!
Mm. Och då måste vi ha ett vittne, och vi hörde att det var en kvinnlig röst här. Det är kvinnan med världens längsta titel.
Senior Business Developer Manager Health and Travel.
Man kan också kort och gott kalla dig för Pamela Andersson. Från Topphälsa och författare till 2 böcker då om att överleva cancer. Hörrni, ska vi börja då och prata om veckans turer i riksdagen då? Eller snarare alla turer som varit sen valet. För just när vi trodde det var över så blir det likadant igen. Eller Pam?
Man börjar bli så snurrig nu så man nästan inte vet vem som har sagt vad längre. Man tänker sig en sandlåda, och där sitter de här partiledarna och de kastar sand på varann och så blir de vänner och så skapas det gemenskap och så stöter de bort några och så säger de fel saker. Att det liksom inte kan komma några föräldrar och styra upp det här så att de åtminstone kan börja bli sams.
Men talmannen, han gör ju så gott han kan. Där. Ja, han får ju fram och tillbaka där.
Ja, men han är ju som en dagisfröken. Han måste ju ha flera som hjälper till. Det funkar ju inte annars.
Alltså, jag tror det är en himla tur att vi har ett kungahus.
Ja.
Vad skulle man annars tycka är kul i det här landet? Va? Helt plötsligt i alla fall så kan man ha i de här tidningarna ett reportage om prinsar och prinsessor och det andra. När man inte står ut med varken sossar eller vänsterpartister eller vad du nu är. För alla anses ju nu vara skit.
Ja. Ja.
Utom kungahuset. Mm. Mm. Och jag tycker det är så intressant. Nu är det så mycket som är så rörigt i Europa med Brexit och vad som nu kommer att hända där. Och då får vi ändå komma ihåg, om vi ska titta ut lite globalt, att vi är mindre än 6% av jordens befolkning som bor i Europa. Och ni ska också komma ihåg att det absolut största problemet för Europa är kompetenstillväxt. Och den stora kompetenstillväxten kommer ju att ske i andra världsdelar utom i Europa. Och då har vi inte tid med sånt här. Vi har inte tid med att käbbla. Vi måste fatta beslut. Vi måste bygga upp dels den lilla biten av Europa som är Sverige och dels Europa.
Men det är väl det som är det läskiga med det här. Att förtroendet är snart skjutet totalt i sank.
Ja, för jag menar, vi har varit utan regering nu i 6 månader kan man säga. Och om man då går ut och pratar med vanliga människan på gatan så säger de som att de märker knappt någon skillnad. Det vill säga att vi har inte haft ett styre och det märks inte. Det är ju det som är faran. Att, ja, men vem ska vi då liksom lita på? Det här klarar vi själv.
Det var någon som sa det här om dagen att svenskar skulle må sämre av om de inte fick sin kopp kaffe på morgonen än att vara utan regering. Det skulle märkas mer.
Ja, förmodligen. Nej, men alltså det är ju jättefarligt tycker jag.
Ja, det är väldigt farligt för hela demokratin.
Ja, ja.
Får de betalt förresten sen valet?
Egentligen borde de ju inte få det eftersom de inte har jobbat. Men om jag bara skulle vägra och säga att när det här godkänner jag inte och han vill jag inte jobba med och hon vill jag inte sitta bredvid, då skulle inte jag få betalt.
Ja, skönt i alla fall att både du, Pamela, och Carl-Jan vill sitta bredvid Bromé. Vi är inne i galernas tid, hörni. Förra veckan så var det Golden Globe-filmgala och cancergala, och nu inväntar vi Guldbaggegalan och Idrottsgalan, och sen så blir det Oscarsgala och Grammysgala, och så är det Petre Guldgala. Har jag glömt något här, Pamela?
Böggalan.
Jag har den också, Gaygalan.
Ja, du har L-galan. Och vi har till och med återvinningsgalan. Den går av stapeln den 31 januari. Jag älskar ju galor, det vet du Lotta, sen långt tillbaka. Jag tycker det är helt fantastiskt med galor. Det som jag tycker är lite anmärkningsvärt, men inte desto mera härligt, det är att det är inte bara de här flashiga galorna nu, Oscarsgalan, Golden Globe och det här, utan det är många städer som gör sin egen gala, som din gamla stad där, Carl-Jan, Örebro. Ja. Hudiksvall har en egen gala lite
Skövde
senare.
Skövde har faktiskt också en egen gala. Jag ledde en sån för några år sedan. Ja. Och jag gillar ju det, det är ju lite kul. Jag tycker också svag för galor.
Nej, men jag tycker faktiskt i Sverige att vi är så himla dåliga på att berömma varandra när vi har gjort någonting bra. Vi är liksom jante, man ska liksom bara köra ner huvudet i jorden och jobba på liksom. Och det här är faktiskt ett tillfälle att hylla människor, vanliga människor också, just i de här stadsgalerna till exempel. Och jag tycker om det. Jag tycker om att det finns en återvinningsgala.
Jag tror också att göra lokala galor är väldigt trevligt, därför man får in lite pengar, man kan klä sig lite fint och nätverk skapas.
Ah, ah.
Och det här med nätverksbyggandet, det är där ekonomierna egentligen tar sin avstamp. Och ja, det är väldigt viktigt för vår landsbygd.
Ja, och jag menar de som bara säger att det där är bara glitter och glamour och folk bara klär upp sig i dyra klänningar. Ja, men vad är det för fel på det? Jag menar, vill man inte vara snygg även
säger
om man jobbar med sopor?
Glitterpinnen säger, vad är det för fel med det?
Ja, och det bästa är ju om de här som har riktigt dyra klänningar auktionerar ut dem sen till välgörande ändamål. Då blir det än bättre.
Jag har köpt en.
Ja?
Vet du vad det var?
Har du köpt en klänning?
Jag har köpt flera stycken. Det gjordes en välgörenhetsgala på Alice Timanders klänningar. Och då tänkte jag, nu när jag har gått ner i vikt så kan jag glida in en blåsa.
Vilken färg var det? Vad är det för färg?
Ja, det är både glitter och glamour. Och till och med en med en cape
ja!
Utav Ocelot.
Nej, men det är ju fantastiskt.
Viktig hörselnapp. Ja.
Ja. När ska du ha den då, tänker du?
Ja, du och jag får väl bestämma det.
Mm. Något av det största just nu är ju kändisar som gör saker i tv. Om någon vecka då så startar en resa över Atlanten med bland andra Agneta Sjödin, Viktor, Samirs kompis alltså, och Thomas Wassberg. Och de ska alltså segla över Atlanten. Vill vi se det, Pamela?
Ja, det vill vi se. Vi vill se kändisar som gör såna här äventyr. När de får göra saker på riktigt, att det inte liksom är fejk. Att de verkligen blir kastade ut på någon ö och i det här fallet ut i en båt och korsa Atlanten. Alltså förstår ni vilken tv? Det är ju jättespännande.
Men det är också intressant för att det är många som också har sin egna serie. Laila Bagge till exempel, Laland heter den så. Mm. Mm. Parneviks, Husens.
Nej, men det är väl så med tanke på att det kommer så många såna här typer av program och framförallt, och det börjar ju med Kardashians, att det är ett stort intresse för det, att det inbringar väldigt mycket pengar. Att man är, det är liksom som att titta på dagbokstv. Även om man vet att det är filmat hela tiden så är det som att läsa någons dagbok. Man får se in i de här människornas liv. Mm. Och helst vill man ju att det ska hända saker hela tiden. Det ska vara lite trubbel, lite tårar, lite kärlek, lite bråk, lite så här pajkastning. Annars blir det ju inget bra.
Så du gillar att smygtitta?
Ja, sorry? Det är lite... Jag vet inte, nu outar jag mig själv.
Ja, det gjorde
du. Det känns ju hemskt.
Ja, du är en liten smygs. Du är en liten smygare, nu vet vi det. Carl-Jan, vad känner du då? Du har ju varit med i ett av de här programmen, i Biggest Losers VIP. Så du är en av de här då som är med i tv.
Som jag brukar smygtitta på.
Nej, jag kan inte påstå att initialt att det var så roligt att klä av sig naken inför svenska folket och visa diafragman. Men anledningen att jag gjorde det överhuvudtaget, det var att min underbara professor som är expert på diabetes sa att om inte du ser till att minska ditt insulinintag, vilket accelererade, så kommer du leva några kortare dagar på livet. Och då tänkte jag, om jag nu får betalt och får vara med, och det kanske blir så. Och på 14, två och en halv vecka var jag av med insulinet.
Ja, det,
och då tänkte jag, det var hela min idé, kan jag som lite äldre, 72-73 år, vara ett föredöme för andra människor som har samma sjukdom. Vi är ändå Sveriges största folksjukdom. Så kan det vara värt det, både för mig själv men också som ett pedagogiskt exempel. Mm.
Och just det här med inspiration tror jag är jätteviktigt. För det kanske är en sak om man tittar på de här tv-serierna med Laila Bagge och Pernilla. Det är kanske mer så här dagboks, man är intresserad av dem som personer. Men just Biggest Loser, när det vet också att övervikt ökar över hela världen. Och att man ganska snabbt på bara några veckor kan se sådana stora skillnader. Det tycker jag är inspirerande och peppande för människor som sitter i samma situation.
Mm. Ska vi säga skål på det eller?
Ja, jag tycker det, va?
Ja.
Skål!
Skål på det! Hörrni, jättekul att ha er bredvid Bromé och vi ses ju igen.
Ja.
Oh, underbart att vara bredvid Bromé.
I vår så är det 20 år sedan Charlotte Perrelli tog hem Eurovision med Take Me to Your Heaven. Eller som den hette då, i Mellon, Tusen och en natt. Och resten är vad man brukar kalla historia. Från dansband via slager till musikal. Ständigt proffs och outröttlig. En entreprenör med egen parfym. Idag är hon 44, har just fött sitt fjärde barn och är hyfsat nygift med Anders. Hon var med i den senaste upplagan av Så mycket bättre. Hon har gett ut självbiografin Flickan från Småland och har snart premiär för en Sverige-turné med samma namn. En turné som skulle ha ägt rum i höstas, men då kommer ju ett barn i vägen. Jag är ju ganska hemlig av mig och mitt privatliv och annat, medan Charlotte känns som en öppen bok. Eller? Välkommen hit, Charlotte Perrelli.
Tack så mycket.
Du, hur har senaste halvåret varit?
Väldigt speciellt. Varit väldigt mycket ledig. Det brukar jag inte vara. Men jag har varit sjukskriven eftersom jag har väntat mitt fjärde barn. Och varit en lite annorlunda graviditet. Så att jag har varit ledig och legat på soffan med fötterna i högläge.
Det finns säkert de som säger, men att vara gravid är ju ingen sjukdom.
Nej, och det är jag en av dem som brukar säga det. Nej, det är definitivt ingen sjukdom. Men i det här fallet så råkade jag ut för något som heter Vasa Previa. Där navelsträngen och massa blodkärl ligger för mynningen, vilket gör att man inte kan föda naturlig förlossning då, utan det blir kejsarsnitt. Och då finns det också en extremt stor blödningsrisk, vilket gör att man inte får jobba, inte bära tungt, inte anstränga sig sådär och vara nära sjukhus hela tiden.
Mm. Du gick till och med så långt så att du skrev in dig själv på sjukhuset.
När jag var i vecka 34 så fick jag någon kommentar på bloggen eller kanske på Insta. Där en tjej hade förlorat sitt barn, vattnet gick och då stryps ju syret till barnet. Ungefär som om navelsträngen skulle gå av eller så. Och då skrev hon att hade jag varit dig så hade jag skrivit in mig. Och då kände jag direkt att nu, det är precis det jag måste göra. Jag har inte råd att gambla med det här, för att de 3 minuterna som vi har på oss och plocka ut han om vattnet skulle gå eller om jag skulle få en blödning. Det spelar ingen roll om jag bor nära ett sjukhus, jag skulle aldrig hinna det.
Hur rädd var du att du skulle förlora det här barnet?
Jätterädd. Jag var så sjukt nervös. De sista 2 månaderna så sov jag inte. Jag var uppe och vankade hela nätterna.
Men det betyder ju att du var gravid då med de här tankarna redan under Så mycket bättre då?
Då visste jag inte om det. Men däremot så redan då så hade jag ju en speciell graviditet eftersom jag tog sprutor varje dag och åt kortison och en massa andra mediciner för att få behålla barnet. För att min kropp hade hamnat i ett konstigt läge där den stötte bort embryona eller så kallade fostret så småningom i ett väldigt tidigt stadie. Därför att den hade liksom låst sig på något sätt.
Men just det här att ta massa sprutor och sånt. Någon skulle kanske ge upp och känna att nej, men då jag ger mig. Okej. Gud eller vem det nu är som styr här. Det blir inget mer barn.
Och så hade jag ju bestämt mig när jag blev gravid sista gången. För då kände jag att nej, det här är inte meningen. Det har hänt för många gånger. Det är absolut inte meningen att det ska bli fler. För då hade det fungerat. Så när jag blev gravid sista gången så ska jag i ärlighetens namn säga att jag kände att nej, men fan vad jobbigt. Jag orkar inte med en graviditet till som kommer sluta med Mr. Borchen där barnet dör i magen och där jag har gått upp 7-10 kilo och jag får ingenting för det.
Så hur firade ni den kvällen då, du och Anders, när ni hade bestämt er för att nu kör vi ett sista försök?
Nej, vi vågade inte fira eftersom vi inte visste om det skulle fungera. Nej. Jag var rädd till den dagen han kom ut hela tiden. Jag tänkte att det kommer aldrig gå eftersom jag hade så många misslyckade försök. Men det är klart att för varje dag som gick så kände man ju ändå en liten förhoppning. Så är det ju. Ju större jag blev, och jag gjorde säkert 30 ultraljud. Och varje gång jag kom dit så kände man ju att shit, det funkar fortfarande. Ett litet hopp tändes det ju sådär. Mm.
Det är många kvinnor som får missfall. Fler än vad man tror, tror jag. När man är liten då tänker man att allting ska bara funka och det ska vara så enkelt att bli med barn och man ska hit och dit. Och så ser inte verkligheten ut.
Verkligen inte. Alltså jag tror att 10% av alla graviditeter slutar i missfall.
Men nu ligger miraklet där ute i alla fall. Då blir de händetagen av storebror.
Ja, det är också det fantastiska när man har fler barn och som är spridda i åldrar. Att man kan få hjälp av de större barnen och framförallt att de vill. De tycker det är så sjukt roligt och de känner sig stora och får ta ansvar och sådär.
Jag pratade lite med honom när du var inne här så sa jag, du måste väl ha fått vana med det här nu. Då sa han, ja inte min första lillebror men sen de senaste åren faktiskt.
Precis, ja. Jo, det är så. När Adrian kom då var Angelo 9, han tog ju hand om han som det vore hans egen. Du vet, det blev ju som en liten docka för han.
Men vad har du gjort med alla barnkläder och sånt? Har du sparat?
Ja, vet du att Alvin använde vissa kläder som Angelo hade.
Är det så?
Ja, det är så roligt. Inte allt såklart. Och en del grejer blir ju söndertvättade med åren och sådär. Men faktum är att en del av kläderna som Angelo hade då, Alessio. Sen hade min systers äldsta. Och sen så däremellan kom Theo och Pernillas. Då fick han låna dem. Och sen så kom de tillbaka till min syrra som fick sin andra. Och sen åkte de till Jessica Wahlgren. Så att det är flera. Så köper man, där kan man också tänka lite grann på det här med hållbarhet. Och en del kan påpeka om man köper dyra kläder.
Ja, jag skulle just säga det, för jag har alltid funderat på det. Så jag tänkte när jag såg att du köpte så här Gucci eller Prada till liksom någon 3 månader. Så tänkte jag så här, men är hon dum i huvudet?
Ja,
det kommer ju vara urväxt om 3 veckor.
Exakt, men tänk då att 7-8...
Du har en hel släkt att ge till.
Exakt, 7-8 barn har använt samma Gucci-dräkt, då hade betalat sig.
Så. Du, Charlotte, är berättelserna om dig som folk berättar de samma berättelser som du berättar om dig?
Nej, verkligen inte. Nej, det är det inte.
På vilket sätt?
Jag har alltid brottats med att jag har blivit bedömd mer för mitt utseende än för vad jag egentligen gör. Kanske inte så mycket idag, men det var verkligen så när det begav sig för 20 år sedan. Det var krönikörer som skrev, det var folk som tyckte och det häcklades hit och dit och det var parodier. Och det var drag queen artister som gjorde grejer. Och mycket är ju väldigt roligt, men allt är ju såklart inte roligt.
Alltså att vilja bli tagen på allvar?
Mm. Det är väl någonting vi alla strävar efter, och framförallt om man själv tycker att man gör eller jobbar hårt och försöker sköta sitt jobb till punkt och pricka, så är det tråkigt när folk inte ser det och förstår det och tar det på allvar, utan istället väljer att bedöma en för sitt utseende som egentligen är totalt ointressant. Den har man ju fått jobba emot, verkligen.
Ja, fast det måste vara svårt, för du har ju samtidigt byggt upp en image som handlar rätt mycket om
verkligen
yta och utseende.
Verkligen, så är det ju. Men det som är fascinerande också kan jag tycka är att om man hade man bott i USA så hade ju det varit en del i paketet, och där ska man göra det, annars så blir man nästan häcklad åt andra hållet. Man ska byta peruk 10 gånger under en show, eller man ska byta kläder sig så många gånger. Och, alltså, Lady Gaga som till och med har köttslamsor på kroppen. Ju mer du ser ut, desto coolare är du. Lite så. Medan här hemma är det verkligen så att nej, du får inte sticka ut. Nej, du ska inte tro att du är någonting. Jag minns när jag började då för 20 år sedan hur jag var ganska ensam om att ha egen stylist. Det var väldigt ovanligt på den tiden. Mm. Och folk tyckte jag var så jäkla märkvärdig. Och det var så omständigt att jag skulle ha med mig samma person jämt. Och jag i min värld kände att, är inte det jättesmidigt för er? Att jag lägger inte det ansvaret på er, utan jag har med mig en egen som vet hur jag vill se ut. Och jag minns till och med, jag gjorde en plåtning. Mattias då, som har varit min stylist i 20 år och gjort make och hår, han hjälpte mig vid det här tillfället, och tjejen i fråga som skulle göra intervjun frågade, var bor du? Nej, jag bor hemma hos Charlotte, sa han. Därför att han bor ju i Göteborg, så att han bodde hos mig när han var i Stockholm och hjälpte mig. Och sen gick ju det här ryktet vidare, och det kom ju även till kompisar till mig då, som kom till mig och sa att, vet du, hon berättade, hon sa att Charlotte går fan inte ur sängen, för hon har en make-up-artist som bor hemma hos henne som sminkar henne varje morgon, för annars så kliver hon inte ur sängen. Och sen bara den här storyn blev bara större och större och större. Och det kan man ju skratta åt, men det bidrar ju också till att folk tror man är lite knäpp.
Men hur mycket sanning ligger det i det där? Går det ut hur som helst?
Ja,
vad handlar?
Herregud. Nej, men lite grann handlar väl om en personlighet. Jag gillar att vara nyduschad och fräsch, och det så är jag uppfostrad, det handlar nog mer om det. Men alltså, dagisfröknarna ser ju mig komma i gummistövlar och omakead, more or less liksom, de flesta dagar i veckan. Men det är klart att har man byggt upp en artist-image kring att så här vill jag se ut när jag står på scenen, då tror kanske folk att det är så för mig jämt.
Men du skriver väldigt fint på ett ställe i boken, den är nästan saknat skulle jag säga, eller som jag känner i alla fall, att få vara ny för en människa.
Ja, absolut. För det är,
lite sorg i det också, känner jag. Lite stråk. Förklara för den som inte fattar vad du menar.
Nej, men det blir ju lite sådär att är man en offentlig person, som både du och jag är, så har folk en förutfattad mening. Folk vet väldigt mycket om en, och de vet det de vill veta. Därför att folk vet det de har läst i tidningarna, och det är det som skvalpar förbi. Och därför så har ju folk en bild av en, och den bilden har man inte alltid skapat själv. Och den är svår att förändra. Så att där menar jag, jag blir ju aldrig riktigt ny för någon i det här landet.
Nej, fast det roliga är, jag hänvisar till boken igen då, Flickan från Småland, din självbiografi. Där berättar du om hur viktigt det var för dig när du träffade din nuvarande make Anders första gången, att du inte skulle ha det här stora håret eller den, jag citerar, muskorta kjolen.
Exakt.
Förklara.
Nej, men någonstans är det sådär, när man träffar en ny människa i livet när man är 37 år som jag var då. Man har varit på alla löpsedlar som finns och man är ett välkänt namn och ansikte. Såklart att tanken dyker upp mer än en gång. Vem tror han jag egentligen är? Tror han att jag är den personen som står på scenen även när jag är hemma? För den personen är inte jag då. Vilket gör att då är det viktigt för mig att visa upp en ärlig bild. Det här är jag. Så här ser jag ut. Jag älskar raggsockar. Och det kommer jag inte sluta med bara för att jag träffar en ny människa. Jag kommer inte springa runt i några högklackade hemma. Det funkar inte så.
Så du var jättenoga att tacka nej till alla eventuella dejter?
Nej, men Anders hade ju en sån där, han frågade, jag hade en väldigt intensiv period när vi fick kontakt. Och då så sa han, men jag kan väl följa med dig på något gig någon gång då? Och då kände jag, oh my god, nej jag skulle inte tro det. För i den rollen har du sett tillräckligt av mig. Nej, det vill jag inte. Så jag sa, men vi syns vid kapellet i Djursholm. Och så kan man parkera där, så kan vi ta en promenad. Och det var skönt att träffa han med lågklackat och i en stor jacka, som sagt. Det var snöstorm och det var trevligt.
Mm. Ska vi ta fem snabba, tror
jag? Ja.
Schlager eller Så mycket bättre?
Så mycket bättre var något av det absolut roligaste jag har gjort. Men utan Schlagen så hade jag ju aldrig fått göra Så mycket bättre. Så att det är klart att ska jag säga det så måste det ju bli Schlagen som vinner. För det är ju det som har breakat mig.
Instagram eller bloggen?
Alltså Instagram är ju, jag gillar ju när saker går fort. Pang, pang, pang. Men ibland kan jag verkligen känna att det här vill jag få folk att förstå. Och då tycker jag bloggen är fantastisk. Så att det där är lite kluvet faktiskt.
Mm. Hovmantorp eller Djursholm?
Hovmantorp kommer ju alltid ligga mig varmt om hjärtat. Men jag måste ändå säga att den tiden var då. Jag älskade att växa upp där och jag kan också känna ibland att jag önskar att jag kunde ge mina barn den typen av uppväxt, för den var fantastisk. Men jag skulle inte få mitt liv att fungera i Hovmantorp idag, och det är framförallt på grund av mitt jobb.
Shopping eller aktier?
Ja, då får nog bli aktier då, tror jag.
Sista då, Bert eller Donald?
Åh, Bert alla dagar i veckan.
Trump.
Ja, jag förstår. Nej, men jag måste ändå säga att Bert är en väldigt fin person. Han är bara lite bångstyrig, skulle jag säga. Att han bestämmer sig för att vinna en strid, så är det det som driver han mer än förnuftet.
Jag känner ju, vi har jobbat tillsammans i Digilo en gång i tiden och så. Och jag har alltid känt två saker som jag tänkt på. Det ena är att du delar med dig väldigt mycket av ditt privata. Medan jag håller mig väldigt mycket för mig själv med vad jag har. Och det andra är att jag trodde, tills jag läste den här boken, att det mesta bara rann av dig.
Vissa saker gör ju det, men jag kanske känner, eller som de flesta människor, så blir man ju berörd. Men man har lärt sig att hantera det, så man visar inte det. Och jag inser också någonstans att det hjälper inte att sitta och gråta. Det är ingen idé. Det kan jag ju göra en stund om det känns skönt. Det är ju inga problem. Men det finns ingen anledning att göra det offentligt. Det skulle jag aldrig göra. Jag tycker inte alls om att folk tycker synd om mig. Det är ingenting som jag strävar efter.
Har du någonsin trott att din karriär var över?
Nej, inte över. Men vad ska jag säga? Det går ju upp och ner. Jag kan känna idag med facit i hand att jag är också ganska tacksam för det här. För det gör ju att jag anser att jag har lyckats behålla fötterna på jorden ganska bra. Trots att det har gått väldigt bra i perioder. Men det är nog på grund av att det också har gått jävligt dåligt. Sen har man ju under perioder tyckt att det har varit mer roligt eller mindre roligt. Och känt ibland att, är det verkligen det här jag ska göra? Fan om jag bara skulle utbilda mig till nagelskulptös eller någonting och sitta och fila naglar. Det hade varit väldigt skönt att slippa tänka, slippa vara kreativ. Men det hinner ju inte gå så lång tid förrän jag inser att det är ingenting för mig.
Målar du ens naglarna själv?
Nej, inte längre. Tånaglarna ibland.
Jag trodde du hade någon sån där som kom och fixa åt dig.
Jo, det har jag faktiskt. Till och med på sjukhuset så hade jag en sån.
Nej.
Jo, för att då hade jag åkte ju in för tidigt.
Och så du hade inget att göra?
Nej, inte det heller. Jag sa. Men de var liksom lite för långa och jag kände att kära barn, de här klorna kan jag inte ha om det kommer en liten bebis här nu. Nu måste någon komma och hjälpa mig.
Ja, du. Ska det bli kul att åka på turné?
Ja, fantastiskt roligt. Kanske både för att jag har varit lite ledig hemma och då blir man lite triggad att göra det igen. Plus att den här gången blir det annorlunda. Den här gången, jag kommer ju köra schlagerlåtar såklart. Jag kommer köra en massa låtar från Så mycket bättre. Men jag kommer också berätta min historia. Inför den här turnén som jag ska ut på nu då så har jag ju också gått tillbaka musikaliskt och tittat på vilka låtar som ska vara med från det första jag gjorde. Och då inser jag vad annorlunda det lät. Jag är ju lite sådär kreatör och jag är lite jag gillar att hitta på nya grejer, jag gillar att utvecklas och gå vidare och inte liksom stanna upp eller stagnera i mig själv eller i mitt musicerande.
Men det är ändå coolt att du har drömmar kvar.
Ja,
det är inte, det är inte slut här nu. Det är inte någon avskedsturné som
nej,
du
åker på nej, nu. Nej, nej, nej. Nej, det är det absolut inte. Utan jag känner att jag har... Det här är mitt liv. Alltså det är så. Jag kan inte göra något annat. Jag har passion för det här. Och då kan man inte ge upp. Även om jag absolut kan känna också, ska jag i ärlighetens namn säga, att det finns stunder när jag och Anders pratar om att flytta utomlands. Och det är inget som jag kanske har berättat om förut och kanske ingenting som jag säger händer imorgon. Men jag tror faktiskt att det kommer ske. Frågan är exakt när. Anders har ju minst ett par år kvar att jobba. Men efter det är inte han låst. Och efter det skulle vi kunna bo någon annanstans och komma hem och göra en turné.
Men varför vill du bo någon annanstans? Är det ni?
Nej, men med den här känslan och återigen för att det är kul att få börja om. Att få göra någonting nytt. Vi älskar ju det. Vi letar liksom alltid nytt för vi gillar det. För den passion.
Vilket land?
Jag vet inte riktigt. Vi har varit lite inne på om man ska begränsa det till Europa. Eller om man ska flytta hela vägen till USA. Och det är inte, som sagt, det är inte aktuellt imorgon. Men det kommer nog att ske. Frågan är när.
Vad skulle du säga då? Vad är skillnaden på dig idag? Och den Charlotte som Sverige lärde känna för 20 år sedan?
Men det är ju väldigt stor skillnad. Men idag är jag ju vuxen. Jag var ju inte riktigt vuxen då. Jag var väldigt ung. Och idag känns det som att jag gör vissa saker med mer eftertanke och med mer förstånd. Samtidigt som jag idag också kan känna att det är inte så jäkla noga. Det är inte så att jag dör om jag får dålig kritik. Det är inte så att jag bryter ihop eller får lägga av om någon inte gillar det jag gör. Man måste också få leka och jag känner någonstans att så länge passionen får mig att utvecklas och göra det jag mår bra av så måste det få styra istället för att jag blir för pretto. För det tycker jag är skittråkigt. Mm.
Det låter som att miraklet skriker där ute. Kanske vill att du ska komma ut.
Det är nog matläge.
Ja, det kan vara det. Charlotte Perrelli, stort tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.
Hörrni, jag nämnde ju i början att jag blivit med hund. Jesper heter han som bekant. Och han kommer att vara med mig i podden. Grejen med hund, det är att man alltid har ett naturligt samtalsämne när man är ute på promenad. Så därför brukar Jesper och jag köra hundtricket ihop. Så, då är vi ute på vår lilla promenad, jag och Jesper här. Och det är ju så att när man har hund då får man ju gå ut oavsett om det är sol eller som nu snö. Nu har jag en hund som älskar att det är snö så det kommer nog bli ganska bra tur i hundparken. Vi ska välja den stora idag tänkte jag. Han gillar nämligen att bli jagad av de större hundarna. Nu märker han att vi är på gång. Då börjar han bli glad. Nu är det en jättestor hund där inne som ser ut som en varg. Det här blir nog bra för honom. Nej, han är ganska stor du.
Ja, 26 kilos tror jag. Ja, så ganska stor. Ser ut som en varg, säger allihopa.
Ja, men det gör han ju. Han ser ut som en varg. Vad heter han?
Sten.
Jag hör ju att du bryter. Var kommer du ifrån?
Jag kommer från Georgia i USA. Flyttade här ett jobb faktiskt. Och efter ett år jag känner sig kär med Sverige.
Vad är det som är så bra?
Naturen är väldigt fint. Jag tycker om svensk livsstil. Jag tycker om hur jag har 25 semesterdagarna i år. I USA, det finns inte så mycket.
När du flyttade hit då för 7 år sedan, blev det en ny start för dig i livet?
Ja, men jag är ganska bra att göra det faktiskt. Mitt pappa var i USAs militär, så vi var i en ny plats varje 2 år när jag var ung. Så jag är ganska bra att träffa ny människor och start over, I guess you could say.
Finns det något bra i det liksom, att börja om?
Det har varit väldigt bra för mig att flytta till en ny land, till Europa och lära mig en ny språk.
Ska se, nu kommer en hund till här, ska jag gå in? Det är inte så många ikväll, hörru?
Nej, vi är alltid här eftersom han är en ishund. Så det kan vara minus 25 och Sten tycker om den här vädret. Så jag måste... Vad säger man i Sverige? Ingen dåligt väder, bara dåligt kläder. Ja.
Precis som man säger. Gjorde du något nyårslöfte då?
Ja, 2 eller 3. Att jag ska vara en bättre hund och pappa faktiskt. En hund med husky kan... de är ganska vild. Nu har han blivit ganska trött. Han sitter på snö och tar en paus.
Hur har du Sten? Är det... Det är tråkigt.
Hej!
Hallå,
hej på dig.
Hej,
hej kompis!
Hej då. Vill du prata?
Oj. Nej.
Han tror att mikrofonen är en boll.
Ja, eller en pinne.
Vad är dina tips till människor som vill börja om? För du har ju varit med om det många gånger i ditt liv. Både på grund av din pappas jobb som militär men också att komma hit till Sverige.
Jag tycker om att tänka på att jag har ett liv och det är viktigt för mig att tänka på drömmar som står 5 eller 10 år i framtid. Du har ett liv, inte 2. Så jag tänker på det och hur glad jag känner mig när jag blir bra på någonting som jag vill bli bättre på.
Vi har inte presenterat oss. Vi har bara presenterat hundarna. Jag heter Lotta. Hej.
Hej, jag heter Rory. Hej Sten.
Och Sten. Och så är det Jesper.
Ja, trevligt att träffas.
Ja, detsamma. Jag tror ändå, hur trevligt det än var, så tror jag att jag ska gå hem nu.
Ja, vad bra. Men det var fint att göra den här.
Detsamma. Ja, du Jesper, vad säger du? Jag tror det börjar bli dags så. Gå hem och ta lite te och fundera på vad Rory sa. Och inte minst Sten, va? Eller hur Jesper? Jag var uppe på slottet för några månader sedan och satt i Bernadotte-biblioteket och såg honom hålla tal hos kungen. Och han pratade bland annat då om hur maten smakar och vad som kan påverka det hela. Och eftersom jag ville veta mer så hälsar jag honom välkommen till Bredvid Bromé, Johan Svahn. Välkommen!
Tack så hemskt mycket!
Jourhavande sinnes- och smakforskare.
Stämmer.
Och då tänker alla, vad är det nu då?
Ja, det undrar jag också, tänkte jag säga.
Vad gör du för någonting?
Nej, men framförallt så forskar jag kring just hur vi upplever mat och smak. Och det vi tittar på mycket är ju hur sinnena integrerar med varandra. Alltså vad vi ser, vad vi hör, vad vi känner, vad vi smakar, vad vi doftar. Och mycket handlar ju givetvis om atmosfären i själva restaurangen. Man kan ju alltså spela olika typer av musik givetvis. Och det här vet man ju sedan tidigare, olika typer av tempon som gör att faktiskt människor stannar längre eller kortare tid i restauranger eller butiker.
Mm. Om man spelar den här typen av musik då, vad händer då?
Nej, men det här är helt fantastiskt tycker jag. För att jag har testat det här på mig själv när jag har gjort massa research inför mina experiment. Så är det så att jag har testat bland annat när jag äter och när jag sitter och jobbar hemma. Så spelar hiphop, rock eller pop eller jazz eller klassiskt. Och det visar sig att jag tycker ju till exempel att jazzmusiken är outstanding för min koncentration, men också min liksom, sinnesnärvaro i jobbet. Men det också visar sig i studier att jazzmusiken påverkar hela måltidsupplevelsen bättre än vad andra, en annan typ av musik, till exempel hiphop och rock, gör.
Så att om man ska ha middag hemma och så har man råkat bränna vid något, sätt på jazzmusiken för att rädda den.
Sätt på jazzmusiken på en gång.
Är det så?
Ja, ja.
Ja, man undrar ju liksom, hur påverkar svensktopp, hur påverkar rock, hur påverkar klassiskt?
Absolut, jag menar, jag tänkte bara Melodifestivalen. Det är ju en hel liksom, period här under våren. Tänk om alla som äter kopplat till Melodifestivalen, man lyssnar och man röstar och allt vad det är för någonting.
Mm. Om man spelar snabb musik eller långsam musik, kan det påverka?
Ja, men det gör ju det, och framförallt tempot hur man äter. Det säger sig självt att högre eller snabbare tempo så äter man lite snabbare, och lägre tempo så har man då tendens till att äta lite långsammare. Men olika typer av frekvenser påverkar ju smaken också. Så hög frekvens gör att du upplever en förhöjd sötma i maten, och låg frekvens gör att du upplever en förhöjd bittersmak i maten till exempel. Så exakt identisk choklad har alltså tusentals människor fått äta och smaka. Och när de äter den chokladen och får lyssna på frekvensljud som är lågt, då tycker man att den är bittrare. Och har man en hög frekvens så tycker man att den är sötare.
Hur funkar det då om man tar en Bloody Mary och flyger över Atlanten?
Det har visat sig, säger man, att olika typer av frekvenser, och framförallt det från plan då, gör att just umami, liksom grundsmaken, den femte grundsmaken, den förhöjs av en viss typ av lågfrekvent ljud. Och anamma det kopplat då till att man dricker då Bloody Mary på flygplan kan då göra att en Bloody Mary smakar bättre uppe i luften än här nere. Och det är för att Bloody Mary har väldigt mycket umami-smak.
Ja, det är helt otroligt, ja, egentligen. Sen finns det en annan forskning som jag vet att du har gjort, och det handlar om Instagram och att fotografera det som man precis ska börja äta.
Ja, men precis. Alltså det här jobbiga exemplet, man går på restaurang och man ser alla kompisar ska fota maten när man börjar äta och det tar tid. Det kan faktiskt göra att vi tycker att maten är godare. Det är på något sätt att sinnena börjar liksom bearbeta den här typen av tallrik tar in alla de här intrycken och skapar en förväntning.
Så för att rädda min middag ska jag dels sätta på jazzmusik och sen be mina gäster fotografera maten innan de börjar äta.
Nu börjar vi närma oss den optimala måltiden. Ja, verkligen.
Jag har en producent som heter Jeff, och han håller på med så kallade mukbangs, eller mukbangs. Mm. Och det betyder att man livesänder medan man äter, tydligen. Har du hört talas om det?
Ja, det här är ju jättepopulärt i Asien. Jag vet inte riktigt vad det är hos människor idag där vi vill titta på när andra äter, och det finns någonting som heter ASMR. Ja. Det handlar om att man tittar, alltså folk sitter också och äter, men de nästan viskar, och de äter oftast krispiga saker, typ chips eller chicken nuggets eller någonting sånt där. Och det är det liksom att du ska få någon sensorisk upplevelse, det liksom så här nästan kittlar, en tinglande känsla i kroppen när folk sitter liksom och äter. Det är en trend som är, och den är explosionsartad alltså. Det är, vissa filmer har ju 90-100 miljoner views alltså på YouTube.
Men just det här krispiga är kul, för att det brukar hjälpa mig att somna. Om jag inte kan sova, då ger jag min hund något att krapra på. Mm. Och då hör jag honom, och det är jättebetryggande när han håller på och knaprar.
Mm. Just den här texturen är ganska intressant, för att just Pringles, de har ju gjort sina chips som är nästan som en formad, som en tunga, för det är en potatismassa man gör chips av. Mm. Och den ska på något sätt vara att du kan inte ta första tuggan med liksom helt stängd mun. Det måste vara semiöppen. För då går ju textur, alltså ljudet av texturen går ju via munhålan givetvis som membranen upp, men också ut till öronen. Och då förstärker det hela upplevelsen. Men också att människor som sitter runt omkring dig kommer på något sätt dras automatiskt den här chipskålen och vilja äta.
Mm. Johan Svahn, jourhavande sinnes- och smakforskare. Tack så mycket för att du kom till Brevet Promé.
Tack, jättekul att vara här.
När jag var liten så försökte jag alltid vara med. Jag typ någonstans. Det blev både Centerns ungdomsförbund, Kommunistisk ungdom och Folkpartiets dito. Jag tror faktiskt till och med att jag hann vara med i ungdomsförbundet hos Kristdemokraterna innan jag till slut då förstod att jag inte passade in i bara ett parti och inte i några ismer. Men miljön, den brydde jag mig om och höll studiecirklar om kärnkraft och bar en solknapp på jackan. Nu är ju allt det preskriberat, så det är därför jag berättar. Men nu då, idag? Kanske är det just nu som miljötänk skulle behövas mer än någonsin. I en tid där Trump vill borra olja i Antarktis
och Brasiliens nya president vill bygga motorvägar i Amazonas. Ser framtiden ljus ut? Nej, inte om man ska tro klimatforskare. Har vi gett upp om framtiden? Nej, inte alla. Varje fredag så skippar de skolan och står istället utanför riksdagshuset. 16-åriga Greta Thunberg. Hon har till och med varit i Polen och talat på miljökonferens och hon har fått följare över hela världen. Jag gick dit en kall fredag för att få lite hopp om framtiden. Ja, kallt, det tyckte jag då, men inte Greta.
Nej, faktiskt inte. Det brukar vara mycket kallare nu, plusgrader.
Hur många dagar har du stått här nu egentligen totalt?
Jag vet inte totalt hur många dagar, men det är 21 veckor och de första 3 veckorna satt jag varje dag och sen satt jag varje fredag.
Du har i alla fall en liten termos med dig där?
Ja, jag har te med mig.
Räcker det en hel dag att hålla sig varm med?
Nej, man får ju ha massa lager på lager av kläder och så får man stå och hoppa lite upp och ner ibland.
Men du, här är vi och precis bredvid oss är riksdagshuset. Och där har de hållit på i veckor efter veckor, nästan månader för att komma överens. Och så står du här och är helt klar över vad du vill.
Ja.
Har det alltid varit lätt för dig?
För något sånt här, ja. Jag är väldigt envis och när jag bestämmer mig för någonting så gör jag det.
Mm. Vad kan vara svårt att bestämma sig om det?
Små saker som vilka strumpor man ska ha på sig är väldigt svårt för sådana val. Vad man ska äta till middag och sånt.
Ja, jag med. Jag brukar ha en strumpa av varje sort faktiskt.
Jag med.
Men inte idag va?
Jag vet faktiskt inte.
Ja, om du fick säga någonting till alla människor, vad är ditt budskap?
Mitt budskap är att vi måste inse var vi befinner oss. Och vi måste behandla den här klimatkrisen som en kris. Och så måste vi ta det på allvar och sätta ekologi före ekonomi.
Du är inte nöjd för att du missar skolan då på fredagar?
Nej.
Nej, vad tänker du kring det?
Jag får uppgifter som jag kan göra hemma, läsa i kapp och så. Mm. Jag har inte så många lektioner på fredagar.
Bra valadag då?
Ja.
Hur var det i Polen förresten? Du var väl där för några veckor sedan?
Ja, det var ju ganska deprimerande på konferensen. För man tänker att det är de här människorna som vår framtid vilar i deras händer och de verkar inte ta det på allvar, så det känns som att det måste komma underifrån.
Ja, och då är du en stor del i det kan man säga.
Jag vet inte, alla är en del av det.
Ja, visst är det så att man är väl politisk även om man väljer att inte göra något?
Ja, absolut. I det här läget så tycker jag att om man väljer att inte ta ställning så gör man den starkaste politiska handlingen.
Oj, ännu starkare än det du gör.
Ja, om man vet om vad det är som pågår och väljer att inte göra det så sänder man ett väldigt tydligt budskap att vi ska fortsätta så här.
Vad vill du säga till folk som kanske har gett upp och som tänker det spelar ändå ingen roll om jag gör något?
Jag tänker att det spelar ingen roll om man har gett upp eller inte, om man har hopp eller inte. För vi måste ändå agera. Att inte ha hopp är ingen anledning till att vara passiv.
Lycka till framöver då.
Tack detsamma.
Och tack.
Tack.
Du har precis lyssnat på ett avsnitt av Brevet Bromé som jag släppte i början av året. Jag kommer i sommar att släppa vårens avsnitt gratis där poddar finns. Och gillar du det du hör, då kan du gå in och prenumerera på min podd hos podmi.com. Första månaden är gratis och därefter så kostar det 29 kronor per månad. Då får du inte bara tillgång till alla avsnitt direkt, du får också helt nya avsnitt varannan vecka. Och jag kan fortsätta hålla podden reklamfri, vilket jag gillar. Tipsa gärna vänner och bekanta, speciellt de som saknat mig, om podden. Du kan också följa mig på lottabromé.com, Facebook Lotta Bromé Official och Instagram @brevetbromé. Tills vi hörs igen, må så gott! Undrar om det hade blivit någon vinst om du inte hade haft den där rosa kroppstrumpan och istället något blommigt som Bert tyckte.
Jag minns så väl, jag satt och fixade naglarna och han ringer mig och säger att du, jag tycker du ska ha en blommig klänning på dig. Och jag kände, men snälla Bert, när blev du en stylist? På riktigt, kan inte jag få vara med och tycka om det själv? Där behöver du väl inte lägga dig i, du har ju så mycket annat att säga till om.
Du sa blommor.
Exakt.
Ja.
Blommor.
Blommor.